Så, välkomna allihopa, nu alla med på internet och här i verkligheten. Ja, det är verkligheten på internet med, men ja, ni vet vad man. Så, vi ska läsa från, det är påsk, ni vet ju alla. Alla har sett alla påskar och så etc. Då vet man att det är påsk. Men vi ska läsa från Jesaja 53, vers 2-12. Det är lite vad påsken handlar om egentligen. Så har ni en bibel kan ni slå upp. Har ni inte det så är det bara att lyssna och hänga med. Jesaja 53. Vi ska börja med detta och sluta med detta. Jesus, vi ber för ditt ord när du skulle tala till oss och att du skulle lägga bort allting och fokusera på dig. Att våra hjärtan skulle bli förvandlade. Gör något verk i oss med din ande, Herre. Du kan göra det i ditt namn, Jesus. Amen. Jesaja 53, jag börjar i vers 2. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande, lik en som man skyller ansiktet för, så föraktade att vi räknade honom för inte. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad, han var genomborrad för vår överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinna att när han riktigt bort från levarnas land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de ogudaktiga fick han sin grav. Men hos en rik var han i sin död. Det han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer för han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom, genom den vedermöda hans själ har utstått, får han se och bli till fred. Genom sin kunskap förklara en rättfärdig kärna, de mångas rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som utbyte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd. Och trädde in i överträdare ställe. Det är från boken Jesaja. Och runt påsken så händer det mycket konstiga saker. Både i Sverige och i världen. I Sverige har vi ju mycket påskharar och kycklingar och påskhäxor. Och vad är det mer vi har? Ja, det är mycket mer.
Ägg.
Påskägg.
Godis.
Godis, mycket godis, ja. Och jag vet, lite mer syd i Europa så håller man på med att korsfästa varandra, va? På kors. Och det heter någonting de gör, vad heter det de gör?
De
går, omkring på gatan, de hänger upp på
positionerna.
Och sen hänger de upp så här och spikar sig på kors och sånt. Så det är mycket som händer runt detta. Påsken är ju det vi läste nu, att Jesus dog för våra synder, att han blev begravd, att han uppstod igen. Och naturligtvis vill djävulen dölja detta i allt möjligt. Till exempel påskkris och allt möjligt sånt. Och även det de håller på i Europa med oss. Då. Men jag vill ändå påpeka att i Titus 1 står det att för den rena är allting rent. Men för den som inte tror är allting orent. Så att om vi har lite påskgrejs hemma eller så, så spelar liksom det inte någon roll, för det är renad av Jesu blod. Så jag ska inte lägga någon skuld på en på personen här, man har påskkara hemma eller så. Men just att man märker hur liksom man försöker dölja den här stora händelsen som hände när Jesus hängde på korset. Men för den rena är allting rent. Men för de orena, de som inte tror, är ingenting rent. Titus 1:15, tror jag. Ni får kolla på det. Men om man säger då att här med jag firar påsken på grund av att Gud dog på korset för mina synder, då blir man ju, när du galen, ja, du är konstig och han blir lite så här, att du inte är med i marknaden riktigt. Och måste du vara så allvarlig hela tiden? Kan inte bara få festa och ha kul? Måste du nämna det här med att Jesus hängde på korset? Låt oss ha kul istället för bara, ja, ha lite fest. Men det är en allvarlig sak. Och det står i 1 Korintherbrev 15:3. Så skriver Paulus där att jag meddelar er det allra viktigaste. Innan det som han skrivit, detta är Korintherbrevet, innan det som han skrivit om kvinnans roll i församlingen, nattvarden, hur man ska fira den på bästa sätt, tungomålstalets uttydande och hur man ska sköta det. Han har pratat om allt möjligt. Men här säger han, men nu ska jag tala om det allra viktigaste. Och ett, säger han då, det att Jesus dog för våra synder. Det är det allra viktigaste. Två, alltså det hänger ihop med. Två är också lika viktigt som nummer. Han blev begravd, den är två. Och han uppstod igen nummer tre. Det är det allra viktigaste. Så han, det är rätt så skönt att höra. Allt andra är givetvis också viktigt, som man har skrivit Paulus, eller det är Gud som har inspirerat honom att skriva om nattvarden och tungotalet och himmelen och helvetet och allting. Men han säger, men nu ska jag säga det allra viktigaste, och det är ett, Jesus dog för våra synder. Två, han blev begravd. Tre, han uppstod från döda. Det är det allra, allra viktigaste. Och påsken firar ju vi som är troende, i alla fall vi firar det varje dag, varje minut. Det är allting handlande. Nu är ju den påsken är ju bra på det sättet naturligtvis, att den ominner, så att man har en nationell högtid runt detta, det är jättebra. Men i våra hjärtan så det är det allra viktigaste. Det är det allting handlar om. Andra saker är också viktiga, men detta är det allra, allra viktigaste. Och att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Och nu ska jag vända sidan. Jag tänkte på det att världens människor, de otroende, är i ett akut tillstånd, att man är på väldigt, väldigt farlig mark. Jag själv arbetar som polis, inte nu längre. Men då håller man hela tiden på med akuta saker. Det är något knivslagsmål, man måste bli direkt och bara reda ut det och fixa, och någon, ja, de slåss där och det händer det och en massa, hela tiden akuta saker, bara du, och försöker liksom få honom på grejer. Och världen är verkligen så i ett akut tillstånd. Man kan jämföra det med om Finlandsfärjan i december går på grund mitt ute i havet, eller sjunker om man hoppar i vattnet, då ligger man riktigt till i vattnet. Det är kallt och man har inte många minuter innan man sjunker. Eller man är i ett brinnande hus uppe här, då måste man ut snabbt, hitta en väg ut. Men det akuta tillståndet, där världens människor befinner sig, man måste hitta Jesus, man måste bli frälst. Och när vi pratar med människor på jobbet eller vi är organiserade och hur vi förmedlar det här, det allra viktigaste som Paulus säger, ett, Jesus dog för dina synder, två, han blev begravd, tre, han uppstod igen från de döda, det allra viktigaste. Och det är det forskningen handlar om. Men det är det vi håller på med hela året. Det är helt fantastiskt. Men ibland glömmer man det här viktiga. I alla fall gör jag det. Man håller på med andra saker. Och det känns ibland i livet som att man bara flyttar runt på saker. Man bara fastnar i olika saker och man glömmer det allra viktigaste. Det känns som att man bara flyttar runt på en stol. Ska den stå där eller? Nej, den ska stå där borta. Och man liksom går och... Ja, ska den vara här eller? Så handlar livet om det och... Nej, ska den vara här? Eller och sen drar man in andra människor. För där kan, tycker ni det här, vad ska den stå här? Och de blir också intresserade av detta. Och bara, det blir en stor grej om den här stolen. Ska den stå här eller? Nej, tycker ni det? Ja, du tycker att, ja, exakt. Nej, jag tycker att det står lite så.
Nej, det är fel.
Så har man in andra i det här och det blir jätteviktigt det här med stolen och hur den ska stå och liksom hela livet kretsar runt den här stolen. Och ibland kommer Gud och knackar på dörr, eller på dörr, på ryggen. Man håller på där med stolen och han säger liksom, ja, men jag tror den står nog bra där, den låter stå där nu. Och ibland så tittar man och så följer man med och man är tillbaks igen i det allra viktigaste och så här. Och ibland blir man, nej, det får inte störa, men jag håller på med stolen. Nej, det står fel, jag måste fixa det här. Och man håller på, det kan gå dagar och veckor, till och med år om man håller på med stolen. så känns livet lite ibland. Kanske inte fel, men det är för mig då. Men man fastnar helt i något totalt meningslöst. Och Gud knackar på ryggen. Och ibland följer med, ibland gör vi inte. Och ibland håller vi på så länge med den här stolen att till slut kanske till och med Gud bryter av en av stolstenet på den. Och då blir vi jättearga att den inte fungerar alls längre när man ska ha den. Den bara trillar och det har gått sönder allting det här som jag håller på med och man blir lite arg på Gud. Det händer ju också ibland. Så skyller man på Gud. Mitt liv fungerar inte. Allt jag gör blir fel. Skolan, jag har på med de här skolorna i flera år. Nu är den till och med sönder. Och känner ni igen?
Ja.
Bra. Vi är liksom alla andra. Och vi blir arga på Gud. Och detta är naturligtvis, detta är ju ingen synd. Gud säger inte att ni är syndiga för, eller vi, att vi gör det. Det är bara att säga att det är meningslöst. Jag vill visa något annat, någonting större. Någonting som är mycket, mycket viktigare än att flytta runt på en stol hela livet. Och vissa gör det nästan här bokstaven för att flytta runt på möbel varje dag. Ja. Men i alla fall, men vi har olika saker i vårt liv som är den här stolen. Men det är inte det viktiga. Och han vill hela tiden påminna oss om detta. Att det viktiga är inte det, utan allra viktigaste är ett. Jesus dog för våra synder. Stod. Han blev begravd. Tre. Han uppstod igen. Han kommer tillbaka till det hela tiden. För att det är allra viktigaste. Det allra viktigaste är inte hur kyrkan ser ut, hur stolarna står. Och det är likadant där kyrkan kan fastna också som institutioner helt och hållet i olika saker och organisationer och det blir jättekomma. Man fokuserar på gardinerna, hur de ska vara och det blir jättestort och allt möjligt. Men det allra viktigaste, det är inte det utan det är det jag sagt innan. Och det är ingen synd, men det är bara att det är meningslöst. Det är inte viktigt. Och han säger i Matteus 28 att jag är med alla dagar. Jesus är med oss alla dagar. Och han är med oss när vi flyttar runt på skolan och han är med oss hela tiden, han sitter med och han kollar och han är med. Och han är med oss när vi inte flyttar runt på skolan och han är med oss på de bästa dagarna i vårt liv. Han är med oss på de sämsta dagarna i vårt liv. Han är med oss hela tiden. Han försöker hela tiden få vår uppmärksamhet. Jag tänkte att du läser ett ställe som jag älskar bara när vi går vidare. Och det blir man lite påminn av detta. Psaltaren 90. En riktigt bra tankeställare. Psaltaren 90:10. Psaltaren kapitel 90. Och sen vers 10 och vers 12. I vers 10 står det så här. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om krafterna räcker. När man riktigt så här i bra form, då blir man kanske 80 år. Annars blir man 70. Vårt liv bara är 70 eller 80 år om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort. Och sen går vi ner till vers 12. Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Och det är precis det Gud menar lite när vi flyttar runt på vår stol hela tiden. För att vi ska stå där eller ska stå där och vi drar in alla människor i detta viktiga som jag håller på med den här stolen. Och folk blir engagerade och så vi kommer en annan knacka och säga att det ligger av ungefär 70-80 år och jag har något mycket, mycket större för dig än att flytta runt på en stol. Och det är precis vad det här säger. Att det har två bitar hjärtan. Och det förstår vi att vi ska tänka bara på ett liv, kanske inte vi har inte så lång tid på oss, vi har vissa år och sen ska vi flyga bort, så det blir härligt. Man säger att vi flyger vi bort som stålmannen, fast på riktigt, vi flyger verkligen bort på riktigt. Ja, det ska bli härligt. Och när det är som bäst stora så är det ändå lite möda inblandat. Men att säga, stolen står bra, ni kan stå där, följ med istället. Och då ska jag vända blad igen. Ja, mycket papper. Och Gud vet ju att det inte är lätt här nere. Han vet ju att vi kan fastna på allt möjligt och det är mycket som händer. Och, ja, så han liksom lägger ingen börda på oss på det sättet han är själv. Gud blev människa, han bodde bland oss. Så Jesus, eller Gud, ja, Jesus är Gud, han har gått där nere, han har varit med om allting, han blir frestad. Han blir övergiven. Han blir hånad, han blir föraktad, han har varit med om allt elände man kan. Han vet hur svårt det är, att han gjorde allting utan synd. Och han har medlidande med oss, givetvis. Så det är inte det att han ser ner på någon människa överhuvudtaget. Han vet allting, hur svårt och elände det kan vara. Och hur vi kan fastna i saker. Men han försöker hela tiden få vår uppmärksamhet och tala till oss. Och han som sagt har varit med om allt det värsta man kan. Han har till och med varit med om saker som vi inte ens kan bli. Eller vara med om. Det var när Gud övergav honom. Gud överger aldrig oss. Aldrig någonsin. När han hängde på korset så sa han, min Gud, varför har du övergivit mig? Det behöver vi aldrig känna, men den känslan han hade där. Så han har med allt som vi kan vara med om och till och med mera. Och det värsta var ju detta, min Gud, varför har du övergivit mig? Vi ska se upp i Efesierbrevet 3. Kapitel 3, vers 18. Ska vi se om jag hittar det. Lite om Guds attribut. Efesierbrevet 3:18 sa jag. Så det är så här. Ni ska då tillsammans med de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Bredden, längden, höjden och djupet av Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Vi har pratat lite om det innan, men jag tänkte nämna det igen. Att hur bred är Guds kärlek? Hur bred är den egentligen? Den är givetvis oändlig. Den tar aldrig slut på det hållet eller det hållet. Och hur lång är den då? Ja, den är ju, den tar aldrig slut. Och hur hög är den? Så den tar aldrig slut. Och hur djup är den? Ja, den tar aldrig slut. Den är precis som universum som han har skapat. Det har han bara gjort som en bild. Den är helt oändlig. Och likadant sådan är hans kärlek. Och så vi kan inte ens förstå det. Vi kan inte förstå universum. Det tar aldrig slut. Och det är bara det är helt otroligt stort om man bara kikar på den biten. Det är bara evigt. Och precis så är Guds kärlek. Hur bred är den, hur hög är den, hur lång är den, hur djup är den. Det tar aldrig slut. Och vi kan inte förstå det riktigt. Och det är härligt. Att han är kärlek. Gud är kärleksgården. Det är hela hans väsen. Och så är han mot oss. Och hans tålamod med mig och med er. Det tar aldrig slut. Vi har ju mitt tålamod har ju liksom väldigt begränsat. Det är från dag till dag hur långt det är. Vi kan mäta vårt tålamod. Men Guds tålamod mot mig är liksom, det tar aldrig slut. För nu tänker man, men nu måste hans tålamod med mig vara slut. Nu har jag gjort detta och detta och jag slutar aldrig. Jag gör samma sak igen, 1000 gånger. Nu måste han ju liksom bli trött på mig. Men det blir han inte. Hans tålamod efter evigt. Och han överger mig aldrig. Han säger bara med mild röst att du Martin, du kan följa med här stället. Du kan sluta med det där du håller på med den här. Skolan står bra nu, du behöver inte flytta på den mer. Och jag har mycket, mycket stöd för det. Och hans tålamod är oändligt. Och hans kärlek är oändligt, precis som universum. Och vi, det enda egentligen som han vill av oss, eller vi har blivit inbjudna kan man säga, till att vara med honom. Vi har en inbjudan, vi som har kommit till tro. Vi har fått möjligheten att följa honom, att vara med honom. Att han ska visa oss sin vilja och vad vi ska göra genom ordet, genom samlingen. Det är en inbjudan, det är liksom inget han måste. Du måste göra det här och det här och det här. Och du har krav och krav och krav. Det är ingenting som. Så han bara bjuder in oss att vi får vara med. Han kommer att visa oss vad han vill att vi ska göra. Och han visar oss det allra viktigaste. Ett. Jesus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Han blev begravd. Och han uppstod igen. På tredje dagen. Enligt skrifterna. Första Korinthierbrevet 15:6. Det är det allra, allra viktigaste. Och vi ska avsluta med igen och läsa Jesaja 53. För det är påsk. Och jag är väldigt traditionell av mig. Så vi kör på det. Ja, jag är nog den mest otraditionella. Vi har inte ens... Nej, vi är hemskt otraditionella i vår familj. Jag visste inte ens att det var på oss. Jag tänkte, åh, då måste vi prata om det här. Nej, vi predikar om detta hela tiden. Det är ju vår församling, i alla fall här, är ju hela tiden handlar om ett. Jesus stod för våra synder. Två, han blev begravd. Han uppstod igen på tredje dagen enligt skrifterna. Vi läser detta igen. Jesaja 53, vers 2. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som har skjul ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Jag ska bara säga, jag kom på en sak, att det är också det märker man nu i påsk, att dels på det här med påskkris och det är helt okej så, men man märker ändå att det finns ett förakt och ett hån sådär mot Jesus på korset. När man kollar på tv eller hör så här, så det är glättigt och skämtsamt runt hans död på korset. Alltså folk, det är precis samma sak som det var när han hängde på korset. Då hånade de honom och föraktade honom. Och då sa Jesus att förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Det är precis samma ande idag. Människor liksom hånar och föraktar och gör det lättsamt, det som han gjorde. Det är precis samma sak då som nu. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom var han för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinar. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri. Genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför den som klippade, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Den i hans släkte besinnade att när han riktigt bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. För han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. genom den vedermöda hans själ har utstått, får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar den rättfärdige tjänare i många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka kan han få som utbyte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överfärdarnas ställe. Så tack Jesus för ditt ord idag. Tack för var och en som har kommit. Och tack att vi kan ha glädje i ditt liv och din uppståndelse. Och tack att du inte ställer några krav på oss, utan att vi ska bara fokusera på detta och glädjas åt detta. Och lär oss det viktiga i livet, Herre. Och led oss bort från det som är meningslöst och oviktigt. Besigna var och en idag och eftersnack och fika i ditt namn Jesus. Amen.
Nu kommer vi igen.